en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Vi är tillbaka i studion. Statsministern är tillbaka från Sydamerika och ni är tillbaka hos Aftonbladets politikpodd. På ytan kanske allt är sig likt, men något har förändrats. Vi ska förbereda oss för krig, sägs det. Krig i Sverige är inte otänkbart, sägs det. Panik, match? Absolut. Så hur ska vi se på den nya retoriken? Ska vi behöva bunkra bullens korvkonserver igen? Eller borde någon ta ett chillpill och låta oss få fortsätta lägga pussel och samla naveludd i fred? Välkomna till En runda till. Hej Mio och Lena.
Hej.
Hej.
Ska vi inleda med att säga välkommen hem till statsministern?
Det tycker jag.
Ja, det är väl i sin ordning.
Han är så artig här.
Vi är så artiga. Och Ulf Kristersson är ju hemma igen alltså. Lagom till rikskonferensen Folk och Försvar gjorde han sin Sverigedebut. Han har varit bortrest i 2 veckor tillsammans med sin fru Birgitta Ed och sina 3 döttrar. Han fyllde jämnt 60 år. Grattis. Och firade då genom att åka till Argentina och Uruguay med familjen. Vad tyckte ni om tajmingen för den här resan?
Jag tyckte det var sällsynt dålig. Han har hållit på och predikat om att man måste få bukt på inflationen och att det är jättesynd om folk, att pengarna inte riktigt räcker, men nu får ni hålla igen. Och sen flaxar han iväg med 5 vuxna personer till Sydamerika.
Är det en resa som sticker i ögonen?
Jag tycker han var sällsynt otajmad. Och han borde, likt andra, ha prutat på sina önskemål och åkt någonstans som inte var så långt bort. Det kunde han ju också göra av klimatskäl.
Är det just att han reser så långt bort som skaver?
Nej, att det är dyrt och lång tid och långt för honom att åka hem ifall det skulle hända något här.
Får en statsminister resa till Sydamerika över julen när han fyller 60 mil?
Får. Luften är fri.
Bör han?
Nej, jag håller med Lena. Varje ord.
Berätta om din ilska.
Nej, men jag håller med om att åka på en lyxresa som är så lång och så långt bort i en tid där han hela tiden försöker påminna om att det är kris. Han kom också hem och typ sa det kan bli krig i Sverige.
Och då ska man vara på hemmaplan.
Det håller liksom inte ihop. Det är ett budskap som inte håller ihop. Och det viktigaste för en statsminister är väl ändå att vara den där trygga hamnen i ett krisläge. Han försöker ju skapa krisläge hela tiden för att bli den där trygga hamnen. Och då kanske man också ska befinna sig i landet.
Jag läste att Birgitta Ed berättade att han hade haft en väska packad med kostym och vit skjorta om han hade behövt det. Och då undrar jag, varför skulle han sätta på sig kostymen och vit skjorta just i Uruguay? För det är inte så att han hade hunnit hem om det hade varit något väldigt akut för att sätta på sig kavajen. Det tyckte jag var lite märkligt faktiskt.
Men jag tycker att det låter som en krishantering och då vet de också att det här inte var egentligen en lämplig resa att göra.
Jag tror att du kan ha rätt där, för Ulfs sociala medier har ju uppdaterats flitigt under resan och han skrev bland annat så här när han åkte: som statsminister är man alltid i tjänst, precis som scouterna. Det fanns en, jag tror att det
ja,
fanns...
Men nu får jag har varit scout under väldigt många år. Jag var inte alltid redo.
Det får ju för sig stå för dig.
Ja, men jag tror att det gäller alla scouter.
Men är han rädd att folk ska tro att han slappade? Är det därför han skriver så?
Men varför åker man på semester om man inte ska slappa? Alltså förlåt, men det här är min bild av en semester i Sydamerika. Caprinas, besöka historiska lämningar, ha semester.
Välkomna till våran ö. Sluta tänk på regn och snö. Sola, bada och ha kul med sån typ över jul.
Man är inte redo då helt enkelt.
Nej, men man måste be om ursäkt för det man gör. Då har man ju gjort någonting som man förstår inte kan tas väl upp. Det där är ett sätt att be om ursäkt utan att direkt säga förlåt.
Borde han be om ursäkt?
Nej, det tycker jag inte. Men han borde tänka sig för nästa gång och inte sända ut så här dubbla dåliga signaler.
Är det bara missunnsamhet, My?
Det är konstigt nog, men alla kan ju inte bara ta semester när som helst.
I måndags var det en måndag som inte blev som alla andra måndagar. Ett tyngd och ett allvar la sig som ett tungt täcke över landet, och vi kan väl repetera hur det började.
Många har sagt det före mig, men låt mig göra det med ämbetets kraft. Mindre inlindat och med en osminkad tydlighet. Det kan bli krig i Sverige.
Ja, det var Carl-Oskar Bohlin, ministern för civilt försvar, som öppnade den här kaoslådan. Och snabbt inhoppande i den var överbefälhavare Mikael Bydén.
Vi måste förstå hur allvarligt det här läget är på riktigt. Och också att ner till individnivå, att man mentalt förbereder sig. Titta på nyhetsrapporteringen ifrån Ukraina. Ställ er de enkla frågorna. Om det här händer här, har jag då saker på plats? Vad ska jag göra?
Enkla frågor, sa Mikael Bydén där. Men bollen var i rullning. Alla pratar nu om möjligt krig i Sverige, konsekvenser, prepping, värnplikt. Det har startats bråk, diskussionerna går höga, debatterna är igång. Och Lena, jag vill veta, hur hamnade vi i den här torktumlaren?
Ja, det kan man verkligen fråga sig. Jag undrar vad det är som pågår i dessa människors huvuden som håller på och säger såna här saker som, och verkar tro att svenska folket är fullständigt korkat, som inte har fattat det här när det så att säga har varnats i åtminstone 5 år. Det försvarsbeslutet 2019 så slog man fast för första gången på väldigt länge att ett krig med, där Sverige är indraget, inte kan uteslutas. Det upprepades i påföljande försvarsbeslut. Och 2018, alltså redan före det här försvarsbeslutet, när man slog fast att ett krig i Sverige, eller där Sverige var indraget, inte kunde uteslutas, så skickades det hem en broschyr till hela svenska folket som hette När kriget eller krisen kommer, eller om det var tvärtom, krisen eller kriget. Och det var ju också för att tala om att faran lurar. Och tidigare fanns den här informationen i telefonkatalogen, men eftersom telefonkatalogen 2018 redan var avskaffad sedan länge, så befann sig ansvariga myndigheter nödgade till att skicka hem den här broschyren till varenda människa. Den ligger fortfarande för nedlagning för den som inte har tagit del av budskapet mot förmodan.
Du låter lite upprörd, tycker
jag. Men det är ju ett jävla larm när de håller på och skriker och gapar om någonting som alla människor redan vet.
Men vet alla människor det här, My?
Ja, och om inte den där broschyren ändå fick igång en debatt, så har vi ju haft 2 av pandemi där man hela tiden har pratat om beredskap. Och särskilt det som Carl-Oskar Bohlin pratade om, den civila beredskapen. Det var ju liksom grundplattan i egentligen vad vi pratade om under pandemin. Var förberedd, se till att du har saker hemma, alltså prepparna. Jag själv inkluderad, hade ju liksom ett uppsving under de här 2 åren. Man såg över hur man skulle kunna vara isolerad, man såg över vad man skulle göra. Alltså nu kanske det inte var liksom krigsversionen, du kan inte kolla upp vad ditt närmsta skyddsrum låg. Men allt det där andra som de pratar om här man ska vara förberedd på som privatperson, det var ju väldigt relevant under de här 2 åren. Så att det är klart att det här är någonting som finns i människors medvetande.
Jo, men skillnaden här var väl ändå ordvalen och hur man staplade orden på varandra, därför att det som hände nu var att många blev väldigt, väldigt oroliga. Visst, vi har sett bunkring förut.
Men vilka blev oroliga? Vem har sagt att den blev jätteorolig som utom ett barn?
Ja, väldigt många ungdomar, men framför allt är det ju många som nu diskuterar det här med vem är det i så fall som ska anfalla, när. Alltså, hade ÖB och regeringen tänkt på konsekvenserna av just den här krigsretoriken? Var det planerat att vi skulle sitta och ha den här typen av kaosdiskussioner? Det vill jag veta.
Alltså jag tror ju att det ligger någonting annat bakom det här.
Do tell.
Nej, men det vet jag inte vad det är. Men varför? Det är en samfälld attack från ett flertal statsråd och överbefälhavaren om någonting som de har varnat för i 5 år. Ja, jag bara säger, jag anar ugglor i mossen.
Men vet de någonting som inte vi vet? Ska vi vara oroliga för det?
Ja, men det ger ju intrycket av att de vet någonting som ingen annan vet. Och det verkar inte vara någon på jordklotet överhuvudtaget som vet någonting som de, av det som de möjligtvis vet mer än någon annan. För den samfällda bedömningen är ju att ett omedelbart krigshot mot för Sverige inte föreligger. Det kommer inte att göra det heller förrän kriget i Ukraina är slut, när nu det tar slut. Därför fram till dess så kommer Ryssland, som är den enda potentiella anfallaren för närvarande, vara fullt upptagen med att kriga i Ryssland. De kommer ha sina trupper sysselsatta där. De har inga att skicka hit.
Men vilka ord ska man då använda när det faktiskt blir allvar då? När man redan har brett på så mycket. När det inte är krig och inte föranleder någon akut krigsfara.
Men så här var det redan 2018 när den broschyren kom hem. Då började jag väcka oro. Nej, det är det inte. För att man måste ju alltid vara beredd på att saker och ting kan bli sämre. Och det här att vattnet stängs av, eller alternativt att elen stängs av, det kan ju hända även om det inte är krig. Det kan ju bara vara vanlig misskötsel. Så att vissa ska ha mat, stearinljus, en vevradio och sådana grejer hemma. Det finns det ju 100 skäl till utöver krigshot.
Just det här med att det var som högst tonläge nu. ÖB förklarade faktiskt det. Han sa ju att vi har en uppskruvad retorik just nu. Det här är egentligen samma sak som vi har sagt sedan 2018. Men vi tycker inte att vi når ut, att människor förstår allvaret. Så därför så är det liksom retoriken som är uppskruvad, inte läget egentligen. Alltså nyanserade han ju det i intervjuer. Skillnaden mellan politiken och ÖB var ju att han liksom försökte ändå nyansera det, även om han också var hård i retoriken. Medan politiken tjänar ju mer på att skapa den här oron, alltså de försöker ju också skapa någon slags samling vid flaggan på det här sättet. Och sen så tror jag också att det finns ju, vi har haft en del i det, media drar upp rubriker, det är klart att det här är smaskiga rubriker.
Vi i medierna menar du?
Ja, det kan bli krig i Sverige. Och sen var det också så här att varje år på Folk och Försvar, när konferensen, när de var på den, pratade om det här, kommer det ju ut någonting som är liksom dragit lite längre än det är i den vanliga debatten. Jag vet inte om det är den här skräckfilmkänslan att vara inlåst på ett fjällhotell, helt isolerade från omvärlden,
i Sälen,
som slår igenom. Men det finns ju liksom, de försöker ju alltid slå igenom bruset under den här veckan. De kan göra det ganska extremt. Ett minnesvärt exempel var ju det här med en veckas försvaret som kom 2013, 2014 och sånt. 2013 tror jag det var. Och det fick också jättestort genomslag. Då handlade det om att man vill ha mer pengar till försvaret. Nu handlar det ju väl om att man vill, jag vet inte, skapa någon slags få bort blicken från vad man själva gör, för att det är ju ändå regeringen och försvarsmakten som ska vara grundpelarna för försvaret och för beredskapen. Och som det går nu så går det ju inte jättebra. Försvaret kan ju inte bygga ut i den takten som politikerna ger dem pengar att göra. De är dåliga arbetsgivare, de har personalbrist. Det finns liksom stora brister i den här utbyggnaden av försvaret. Och det är inte pengarna. Och regeringen har inte heller liksom nått fram med sina mål där med att gå med i NATO eller att liksom vara en samlande kraft. Så jag tycker att det roligaste som ändå hände i den här debatten, det var ju att de intervjuade en finsk, SVT intervjuade en finsk journalist som var helt förskräckt, som var typ så här: de är inte kloka. Vad säger ni? Varför använder ni krig? Hur kan man använda det uttrycket? Det är för att ni inte vet vad krig är.
En sak som du nämnde här, alltså ska man se de här utspelen lite grann som kanske ett sätt att skyla över egna misslyckanden då? Finns det en aspekt av det? Alltså vi har ju till exempel inte blivit medlemmar av NATO än, vilket kanske hade gjort att folk kände sig mer trygga.
Ja, eller också att ta udden av framtida besparingar på andra områden. Det kan ju också vara.
Att vi ska förbereda oss på att försvaret kommer att ta.
Nu är Putin på väg med en båt mot Gotland, så nu måste vi lägga på 14 miljarder till på försvaret, och då måste vi dra in 14 miljarder på något annat. Alltså det här var bara ett påhittat exempel, det bästa jag understryker.
Bra.
Och om man skulle titta på det här civila försvaret som Carl-Oskar Bohlin är ansvarig för, som han baserar sina slutsatser på då, så har ju inte regeringen varit särskilt generösa med pengar till just det civila försvaret och beredskapen. För det civila försvaret, det inkluderar ju mycket mer än liksom bara än det liksom krigsförsvaret, utan det handlar ju om samhällets beredskap, det handlar ju om liksom hur vården är rustad, hur människor är rustade, hur skyddsrum ser ut, hur liksom det psykologiska försvaret ser ut, och där har ju det inte varit särskilt stora satsningar.
Men jag kan ana ett visst skuldbeläggande i den här retoriken. Ni måste förbereda er och vi har inte gjort tillräckligt. Vad hade vi som medborgare kunnat göra då? För det är ju inte vi som har bestämt att skyddsrummen ska bli parkeringsrum. Det är inte vi som har bestämt att vi inte kanske har fullt koll på vad vi är krigsplacerade eller våra fordon. Vad
alltså de som är krigsplacerade vet om det.
Okej, men borde vi vara bättre rustade?
Ja, jag tror det var Mikael Bygdén som sa det. Men, eller också var någon annan. Jag ska inte lägga skulden på honom om det inte var han. Men någon person satt och pläderade för att vi skulle gå med i såna här frivilliga försvarsorganisationer. Och meddelade att det fanns 12, tror jag, stycken att välja på. Mm. Och där kunde man göra enorma insatser. Men man kan inte säga det till människor. De måste ju få någonting tillbaka. Kanske ett gott kamratskap, att man lär sig något nytt. Eller något, men folk kommer ju inte gå med i någon sån där organisation bara för att någon gök i toppen säger att gör det.
Carl-Oskar Bolin sa ju det till exempel. Att alla människor borde titta sig omkring och se vad man kunde gå med någonstans.
Jag läste också att han förberedde sig för krig hemma genom att öva med sin familj. Det skulle jag verkligen vilja se hur det går till.
Mm. I så fall så tror jag att han i första hand måste vända sig till psykolog och be att få lite hjälp.
Det som har varit intressant tycker jag i den här debatten, det är ju ändå att någonstans handlar det om att stärka samhället och hitta en gemenskap. Alltså att man ska känna ett gemensamt ansvar för att försvara och stärka sitt land. Och en kritik som jag har dykt upp i då sättet som Ulf Kristersson har pratat om det här, för hans take var ju då att som svensk medborgare så handlar det om att i första hand vara beredd att försvara sitt land med vapen i hand. Och kritiken handlar ju om att det är ju liksom motsatsen till ett enande. Utan att det bara finns en prioriterad del i att försvara ett land. Och att man liksom romantiserar den väpnade konflikten framför allting annat som också är viktigt. Till och med under krig. Att det finns människor som inte vill ta upp ett vapen i hand men som är lika viktiga för den samhällsgemenskapen.
Som kanske inte heller bör ta upp ett vapen.
Som är sjuksköterskor, läkare, lärare, sådana som liksom stärker samhället på andra sätt. Och att det har ju varit väldigt mycket kritik då mot Ulf Kristerssons uttalande.
Du säger mat är en annan bra grej.
Vi är bara mat, ja.
Alltså det är självförsörjande till 50%.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En som har varit väldigt kritisk till den här kommunikationen, det är den för detta utrikesministern, socialdemokraten Margot Wallström, som kallar de här utspelen för halvkvädna visor. Hon tycker att regeringen borde berätta vad det handlar om för typ av hot, att de borde vara mer specifika. Hon säger att en risk är att orden får motsatt effekt. Och lite grann det du sa med Kristersson där, så säger då Margot Wallström att man kan inte tvinga på försvarsvilja, lojalitet, en känsla för sitt land. Det måste växa fram ur en känsla av att man är del av ett samhälle. Tror ni hon kan ha rätt i det här med motsatt effekt? Alltså att folk blir skrämda men ändå inte känner sig manade att agera.
Ja, det kan hon säkert ha rätt i, för vad ska man, det var ju det jag var inne på förut. Man måste ju känna att det har någon, att det betyder någonting, att man får igen någonting, annars så gör man ju inte det. Och jag tror också att det är så att ena dagen är det hybridkriget som hotar. Nu är det ryssen och väpnad, möta ryssen med vapen i hand. Alltså, vad är det människor ska vara mest förberedda för, kan man ju också fråga sig. Hur ser liksom prioriteringslistan ut i den här olika formen av krigföring?
Jag vill också ha en prioriteringslista. Mm.
Sen finns det ju också en motsägelse i politiken, hur man pratar om det här. För samtidigt har man under många år pratat om att samhället går sönder av olika anledningar. Man har anfört olika anledningar.
E22an till exempel verkar inte funka så bra när
det snöar. Till exempel. Nej, men, och då samtidigt som man pratar om att samhället går sönder. Man kan inte förvänta sig samma service av samhället. Om vi ska ta Sverigedemokraternas argument så är det för på grund av invandringen. Men det finns liksom andra argument för det också. Så samtidigt då så ska man prata om att man ska liksom känna gemenskap och man ska gå samman och man ska liksom tjäna sitt land. Men det landet håller då på att gå sönder så man kan inte förvänta sig någonting tillbaka. Det är ju en väldigt svår, vad ska man säga, det är svårt för politiken att förklara. Vad är politikens roll då? De kan inte göra någonting, de bara gör att samhället går sönder. Men samtidigt så ska du då serva liksom ditt land men utan någonting tillbaka. Det är ju det här när liksom populism möter verklighet som blir lite svårt.
Och tänk om jag ska ta mig till min krigsplacering men inte kommer fram förrän 4 timmar senare för att mitt tåg inte fungerar, Lena. Din käpphäst. Hur ska vi hålla ihop samhället då?
Alltså, Olivia, om du blir krigsplacerad så kommer du veta hur du ska ta dig dit.
Bandvagn.
Ja, eller buss kanske.
Hoppas inte på Hörby då, för de har inte haft råd och laga sin bandvagn.
Ja, det verkar finnas alla möjliga problem. Men
det finns ju många hål, och framförallt så är ju de här hålen ekonomi. Alltså att kommuner och regioner som står för mycket av de här krisberedskapen har inte ekonomi att underhålla den. Och det har inte den här regeringen heller gett dem. Alltså det har inte kastats jättemycket pengar över kommuner och regioner när det handlar om krisberedskap. Jag tror att de fick i budgeten 100 miljoner extra för krisberedskap, kommuner och regioner. Om man slår ut 100 miljoner på 290 kommuner och 21 regioner så blir det inte jättemycket pengar i kommunerna. Till exempel så kan man då inte laga sin bandvagn för att man ska kunna evakuera människor som hamnar i ett snökaos på E22.
Nej, just det. Och det är viktigt. Men okej, om vi gör så här då. Om ni två får agera någon slags kommunikationskonsulter här, då ponerar vi att ÖB och ministern för civilt försvar och statsministern kommer hem solbränd från Argentina, och så ska de ha ett möte för de känner att svenska folket behöver fatta att det finns en allvarlig situation. Vi behöver vara mer förberedda, alla behöver förbereda sig. Hur hade ni tänkt ut att de skulle presentera det här för oss då? För som det är nu verkar ju ingen vara kanske supernöjd med kommunikationen.
De är ju rörande överens om att svenskarna är ett fredsskadat land som inte fattar att de måste step it up. Jag tror att det har diskuterats mycket om det i pianobaren i Sälen på Högfjällshotellet. Men om man skulle titta på liksom vad politikens roll och vad försvarsmaktens roll, det är två olika saker, tycker jag i alla fall. Så jag skulle säga så här, ja, jag tycker försvarsmakten har en uppgift att vara tydlig i sin kommunikation, det säger de ju också. Jag tycker inte heller att de var de som hetsade på mest här, men liksom vara tydlig i kommunikationen hur det ser ut. Därmed så tycker jag att politiken ska ju vara den enande kraften, och framförallt en statsminister ska ju vara den enande kraften i ett land. Det är ju det som statsministern har möjlighet att vara. En minister som har ansvar för ett område kan ju tycka saker, och jag tycker att det var uppenbart att Carl-Oskar Bolin äskade pengar från Finansdepartementet när han sa ingen lyssnar på vad jag säger, inte ens
han verkade
regeringen
ju desperat.
Han verkade desperat.
Men borde det ha varit Ulf Kristersson som typ höll en presskonferens och agerade landsfader och berättade för oss lite grann i lite mer kanske maklig takt?
Eller bara sa så här, det finns saker man kan göra för att förbereda sig, och ni är alla viktiga i det arbetet.
Det hade jag velat höra heller.
Men herregud, det har de ju hållit på och tjatat om sedan 2018. Den som inte har hört det vid det här laget kommer aldrig att höra det.
Men det är så mycket prat om annat. Det är ett ständigt brus.
Ja.
Det kanske var på ett sätt ganska effektivt då, att Bolin gick ut och leker krig hemma själv.
Nej, men det kommer ju vara glömt om 3 veckor.
Det är du säker på det?
För det har någon ny kris blossat upp. Så är det ju alltid.
Kan det vara en större kris än att vi riskerar en attack från Ryssland?
Ja, men det gör vi inte. Kriget i Ukraina pågår. Det är, och när det tar slut, när nu det är, då kan vi börja oroa oss ordentligt. Men de ska säkert slicka såren ett tag också efter det krigsslutet. Så allt det här är ju överdrivet, därför att det är inte värre idag än det var 2019 i alla fall.
Men om jag ska rikta mig personligen till dig nu, Lena. Mm. Kände du ett större behov av att bunkra konserver och samla toalettpapper?
Absolut
på
inte.
Hög?
Jag hade känt ett starkt behov av att slå någon på käften för att de hittar på.
Men du säger ju samtidigt att det finns en risk.
Ja, alltså, men den är ju inte om. Man får ju tänka så att det finns olika tidsförlopp. Det här kan ju folk lätt få intrycket av att det är någonting som kommer att hända inom ett par veckor.
Det står någon vid gränsen.
Ja, det är inte sannolikt. Det är ytterst osannolikt. Däremot den här hybridkrigföringen, den pågår dygnet runt hela tiden.
Till exempel att Coop plötsligt slås ut eller att vi inte kan använda våra bankkort. Vem det nu är. Precis. Ja. Den risken, pratar vi nog om den?
Nej, det tror jag inte. Men det talas ju däremot väldigt mycket om vad man ska vara observant på själv. Om det, alltså som individ.
Att man inte ska låta sig luras och...
Men däremot så tycks så att säga, organisationer ha för bristfälligt försvar mot attacker av någon som vill dem illa.
Jag förstår inte heller riktigt vad de gastar för nu.
Nej.
För att, alltså som Lena säger, vi visste ju allt det här innan. Alltså det man inte visste lärde man sig under pandemin. Och jag tänker en annan sak som handlar om beredskap, det är ju att vi vet ju också att nu ska de unga göra värnplikten igen. Det har blivit allmän värnplikt. Jag tror att vi som är föräldrar till barn i den åldern, vi är ju inte främmande för allmän värnplikt. För det har ju fanns ju när vi var i den åldern. Inte för kvinnor då, men för män i alla fall. Om man som kvinna, när man är i vår ålder, typ 40 plus, kunde man ju göra värnplikten om man ville. Det var ju inte stängt för kvinnor då heller. Och tillströmningen till de här frivilliga organisationerna, den har ju varit jättestor sen kriget i Ukraina. Förra året på Folk och Försvar så pratade man ju om att hemvärnet till exempel knappt kunde ta emot nya medlemmar för att det var sån otrolig tillströmning. Så det gör ju människor också redan, så de pratar ju om saker som människor redan gör. Men det som man inte pratade om här, det var ju liksom så här, håller samhället måttet om det blir en kris? Alltså, håller sjukvården måttet om det blir en kris? Det gjorde den inte under pandemin. Det fanns ingen reserv av läkemedel, det fanns inga förråd för saker och ting. Alltså, håller samhället måttet om det blir ett snökaos tillbaka på E22?
Ja, men vad gör regeringen då?
Nej, men precis. Och det kanske man också behöver prata om. Jag tycker, vi har en kollega som heter Niklas Wendt som var på Folk och Försvar. Han skrev en jättetänkvärd text om det här. Liksom, jag har verkligen letat upp den och läst den. Om liksom det starka samhället och hur gör vi för att stärka upp det? Och det är väl det som Carl-Oskar Bohlin borde prata om.
Sverige har ju gjort en rätt intressant resa vad gäller försvaret. Från upprustning till nedrustning, nedmontering och nu upprustning igen. Lite kort sammanfattat. Är det bara hoten mot omvärlden som egentligen har stått för de här förändringarna i hur vi ser på försvaret?
Alltså Sverige rustade ju ner efter första världskriget, precis som vi gjorde nu. Det skulle inte bli fler krig, den här fruktansvärda slakten på människor som försiggick i Europa mellan 1914 och 1918. Det var så vidrigt så att mänskligheten hade lärt sig någonting och det skulle aldrig hända igen.
Ja. Tji fick vi.
Ja, 11 år senare så var det dags för ett nytt världskrig och då fick ju Sverige rusta upp ganska snabbt för att så att säga ha någonting och sätta bakom orden att vår beredskap är god som den inte alls var då. Mm. Men nu kan man ju säga att det gjorde om samma fel. För inte jättelänge sedan så var det största hotet mot svensk säkerhet var klimathotet. Mm. Och så är icke längre fallet, inte mot just säkerhetsfrågan.
Och det är ju framförallt det yttre hotet som har påverkat det här. För det är ju efter Rysslands invasion av Krim 2014 som det verkligen fick fart på politiken. Och som det har blivit klir i kassan för försvaret. Alltså om man ska jämföra lite siffror då, så i höstbudgeten fick ju försvaret 27 extra miljarder jämfört med året innan. Alltså för 2024 fick de det. De är då uppe på försvaret nu på 119 miljarder tror jag i budget. Och om man går tillbaka bara till 2020 så var det 55 miljarder i budgeten. Alltså det är ju väldigt stora ökningar.
Ska vi vänta oss ännu fler ökningar, anslag?
Ja, det ska vi, därför att nu just nu i 2024 är vi uppe i 2%, alltså det som krävs av en NATO-medlem som vi kanske då blir någon gång. Men NATO har ju redan sagt att detta kommer inte att räcka längre utan man ska sträva mot 3% och då kommer ju Sverige göra det också.
Och visst är det så att riksdagen är överens om att Sverige måste rusta upp igen. Det till och med Vänsterpartiet är väl ändå för.
Hur överens de är i alla detaljer, det vet inte jag.
Nej, men någon slags samlat
grepp. Ja, det samlade greppet är ju att hon står bakom det här.
Och hur ser ni då på de kommande veckorna? Lena, du tror att det kommer att dö ut lite, det här snacket, den här diskussionen.
Ja, ja. Det kommer en ny E22 eller någonting annat.
Uff, det hoppas vi verkligen inte. Tror du att det här kommer att förändra vårt samtalet och politiken, My?
Nej, det tror inte jag. Jag tror att de här folk och försvardagarna, de är liksom alltid en tid av otroligt upptrissad retorik på det här området. Och det kommer att lägga sig. Och Carl-Oskar Bohlin kommer att vara igen en av regeringens minst igenkända ministrar om en vecka. Det är liksom bara de här 3 dagarna om året som han har sin höjdpunkt. Och han utnyttjade verkligen till det bästa.
Han kommer att fortsätta lägga vaken om natten och oroa sig. Kommer ni göra det?
Alltså jag tycker det är oroväckande att en minister som ändå har sånt stort ansvar är så uppstressad över situationen och känner att han kan påverka så lite i en regering att han har det här tonläget.
Ingen har missat att vi nu har gått in i 2024 och det är på sin plats att vi blickar framåt. Vad är viktigt för svenskt vidkommande under året, Lena och mig?
Alltså, en viktig sak är ju den här NATO-processen. Man vill ju så att säga att den går i mål någon gång. Så vi kan lägga det just själva ansökningsprocessen till handlingarna.
Det vore så skönt att slippa tjata om.
Sen är det flera val som kommer att påverka oss ganska rejält under det här så kallade supervalåret på det internationella planet. Och det är dels val till Europaparlamentet, det är det franska presidentvalet och det är det amerikanska presidentvalet.
Vilket av de här 3 valen ser du mest fram emot?
Ja, men det är den som ligger närmast oss, eller det som ligger närmast oss, det vill säga valet till Europaparlamentet 9 juni.
Ja, det ska bli roligt. Det är alltid roligt med valrörelse.
Ni har verkligen sagt det så många gånger. Det ska bli så roligt med EU-val. Vi kommer att ta ett grepp på det här givetvis i en runda till och göra det spännande för er också.
Det här är årets utmaning.
Ja.
Alla ni lyssnare, vi kommer att göra det här kul och intressant för er.
Som vi sa igår, make EU-valet sexy again.
Det kommer att hända.
Ja, det är en utmaning som vi verkligen tar på största allvar.
Man kan höra av sig med alla tips.
Varför ska det vara sexigt för? Det kan väl vara skittråkigt. Jag tycker det är bra. Nej, jag hoppas det blir supertråkigt. Och att folk får veta någonting.
Och torrt. Det finns 2 skolor
ingen
här.
Ingen risk att det inte blir det.
Sexigt och torrt. Jag tror att vi kan landa i båda. Något annat som kan vara både och är att riksdagen öppnar nästa vecka. Onsdag den 17 januari är det dags för årets första partiledardebatt. Vad kan vi förvänta oss av den?
Tjafs.
Jag hoppas att vi kan förvänta oss att Daniel Heldén gör sin debut i partiledardebattsammanhang.
Det ser vi så mycket fram emot. Hur går det för Daniel Heldén?
Jag tycker det går bra.
My, håller du med?
Ja, jag tycker det går bra också.
Varför går det bra för honom?
Jag tycker för att han dels svarar på frågor och sen tar frågorna på allvar och försöker, så att det är inte, han försöker liksom hitta på ett svar på en fråga som inte var ställd. Och sen tycker jag att han verkar ha en oerhört seriös inställning till sitt nya uppdrag och det tycker jag är trevligt också.
Ja, det måste premieras. Det kommer ju en ny Aftonbladet demoskopmätning idag, torsdag. Är det någonting från den som kommer att skaka om inför partiledardebatten? Hur är läget i opinionen, My?
Det kommer inte att skaka om. Men vi ser ju att Miljöpartiet har fått en liten boost.
Det har
de. Vi gissar av att det har varit att de har synt så mycket. Kanske inte bara positiva anledningar. Men också på grund av Daniel Heldén. Folk är väl lite nyfikna ändå, tänker
jag. Och med boost menar vi att de precis har liksom krypigt över spärren.
Det är inte illa för Miljöpartiet.
Nej.
Men det jag tycker var tråkigt var för någon som inte ligger så bra till. Det var att Centern hade tappat jättemycket. Och det kan ju påverka Demiroks insatser under partiledardebatten. Han kanske känner sig ledsen.
Han som redan hade ett ganska tufft utgångsläge.
Ja,
det blir ännu tuffare nu.
Ja, precis.
Vad blir de hetaste potatisarna, de hetaste ämnena? Blir det kriget? Alltså kriget, blir det pratet om krig.
Politiken, ja. Tror jag kommer bli. Och så tror jag också ekonomin. Alltså januari är ju ekonomiskt en mycket tråkig månad. För alla människor med trist. De här små marginalerna människor har nu, så tror jag att det är riktigt kärvt.
Det är inte många som kan åka till Sydamerika i 2 veckor och slappa.
Nej, det, jag tror att det kommer märkas i ett eller annat nålstick under den här partiledardebatten.
Att det kommer bara vara en person. Drog. Det kommer vara en person som har ett gyllene glow av solbränna.
Kan det vara Magdalena Andersson som kommer och prata?
Har det gyllene glow?
Nej, men som kommer prata om Ulf Kristerssons glow.
Jag tror inte det. Jag tror på en annan. Nooshi Dadgostar heter hon.
Nooshi Dadgostar kommer trycka till. Åh, vi har så mycket att se fram emot, hörni. Terminen är äntligen igång och vi hörs nästa vecka. Tack för idag, Lena och My.
Tack. Tack detsamma.
Tack till er som har lyssnat. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.